Podplay. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jingede Sundvall och...
Fan, du drog till med fler efternamn idag. Jag tappar mig helt. Ljungdahl heter jag.
Lena Ljungdahl. Nej, men välkomna hörni. Avsnitt 166.
Ja. Och nu blir det pang-pang.
För hela slanten.
Det här ska bli kul, skulle jag vilja säga. Jag var tvungen att gå tillbaka. Vi har ju pratat pang-pang vid ett tidigare tillfälle, avsnitt 31. Och sen har vi ju kommit in på det här och var.
Ja, just det.
Skulle jag vilja säga. Men för att det inte ska bli kaka på kaka så gick jag tillbaka och hörde mig för vad det var egentligen vi snackade om där i avsnitt 31.
Ja, får jag fråga, var det väldigt plågsamt?
Ja.
Nej.
Dels är det ju plågsamt att lyssna på sig själv.
Ja, det är det alltid.
Men det var också lite svajigare.
Ja, det kan jag tro.
Vi var inte helt, alltså, inte helt. Nej. Men, vi pratade i alla fall om våra egna erfarenheter, om resan från att vara en icke-vapenbärande filur till att faktiskt skaffa ett yrke där man bär vapen. Vi pratade om polisens våldsanvändning, om våra kompetensskjutningar, om polisens själva vapnet och en hel del om ammunitionen. Så ni som är sugna på det, ni bläddrar bakåt och hoppar in i avsnitt 31. Men det som förvånade mig var att Ljungdahl inte riktigt tog tillfället i akt och pratade om den juridiska aspekten av pangpangeriet.
Det förvånar mig.
Det sladdar vi förbi på två hjul.
Nej, men, kan vi inte inleda det här avsnittet med det då?
Jag tror det, för sen så kommer jag att släppa dig lös. Och när jag har gjort det så kommer du förmodligen aldrig sluta prata. Jag har lite kikat på ditt manus här nere. Jag bara namedroppar bly, barium, antimon. Jag kan också droppa inmätning, millimeter. Jag scrollar ner här. Lufthav, sårkanal och så vidare. Ni hör ju, det här kommer bli ett riktigt håll käften avsnitt.
Alltså det här är ju forensisk onani nästan.
Ja. Men innan det så vill jag bara säga några små repetitiva saker om vårat skjutvapens användning.
Kör för
tusan. Att ni inte ska tro att det är High Chaparral. Det finns ju väldigt, jag drar till med en dubbel väldigt här, uppstyrd verksamhet kring hur och när polisen får använda sitt vapen. Och då har vi någonting som kallas för skjutkungörelsen. Och jag vill i enklaste så, jag gillar också att förklara för människor hur man ska läsa juridisk text. För det kan annars se rätt tjorvigt ut vid första anblick.
Ja, men det är ju svårt. Alltså för en oinvigd.
Ja, och så är det en massa paragrafer. Så ofta får man bläddra fram och tillbaka mellan lagtexterna för att få liksom helhetsbilden. För en paragraf kan hänvisa till en annan paragraf. Så man måste liksom jobba flera paragrafer parallellt. Och det är lite knixigt.
Verkligen.
Men jag ska väldigt enkelt förklara att generellt så finns det två situationer där polisman får använda sitt skjutvapen. Och det första finns i första paragrafen. Föreligger rätt till nödvärn. Enligt 24.1 i brottsbalken. Och det är ju nödvärnsparagrafen. Ansvarsfrihet. Då får polisman använda skjutvapen. För att avvärja svårare våld. Mot polismannen själv. Eller annan. Eller hot som innebär trängande fara för sådant våld. Det vill säga våld mot polisen eller vem som helst annars. Eller någonting som är på väg att väldigt snart bli ett sådant våld. Nödvärnsvåld.
Och det där kanske man funderar på någon annans. Ja, alltså man kan ju överta någon annans nödvärn, förenklat sett.
Extremt förenklat, men helt riktigt. Mm. Alltså om en polisman går in i en situation och ser att person A håller på att slå ihjäl person B, eller står och riktar ett vapen mot person B, då kan alltså polisman som inte befinner sig i nödvärn ha samma rätt som person B hade haft att freda sig, göra det åt. Och det här är inte unikt för polisen. Nej. Alla människor kan överta andra människors nödvärn, men det är bara polisen som kan använda skjutvapen i det, kan man säga. För de har ju skjutvapnen på sig.
Precis.
Ja. Och den är väl en paragraf som de allra flesta har lätt att få huvudet runt. Men ja, sen finns det också en till paragraf som är betydligt längre. Och det är den paragrafen som kallas för laga befogenhet. Mm. Och den används extremt sällan när det kommer till skjutanvändning. Då står det så här: om det i ett fall som avses i 24.2 brottsbalken. Och då är man ju tvungen att gå till 24.2 och se vad som står där. För annars så fattar man ingenting av resten av paragrafen. Så nu gör jag det.
Mm.
Och där står det att rymden som är intagen på kriminalvårdsanstalt, eller som är häktad eller anhållen eller annars berövad friheten, eller sätter han och hon sig med våld eller hot om våld till motvärn, eller gör han på annat sätt motstånd mot någon som han eller hon står under uppsikt av, när denne håller honom till ordningen, får det våld användas som med hänsyn till omständigheterna försvarligt för att rymningen ska hindras eller ordningen upprätthållas.
Mm.
Då har vi det i minnet.
Just
och sen fortsätter paragraf 2 och säger, eller i 10:e paragrafet första stycket polislagen. Då är man tvungen att gå dit och kika också. Det är nu man folk börjar bli förvirrade. Jaha, vad står det där då? För det här är liksom två olika brottsrum eller lagrum som man då måste hålla i huvudet när man sen börjar fundera på när är det polisen egentligen får använda sitt skjutvapen. Mm. Och då får man gå in där i polislagens 10:e paragraf, första stycket, andra punkten. Och där står det ju då: en polisman får i den mån med andra medel otillräckliga med hänsyn till omständigheterna är försvarligt använda våld för att genomföra en tjänståtgärd. Om någon ska häktas, anhållas eller annars med lagens stöd berövas friheten om den personen försöker undkomma polismannen. Så laga befogenhet betyder alltså att jag får använda skjutvapen om det inte är nödvändig situation, men jag ska göra de här sakerna som står de här två paragraferna. Gripa någon som rymmer från ett skitfarligt brott. För nu kommer det här upprördat. För man kan inte skjuta någon som försöker rymma från ett snatteri.
Nej, det är rimligt.
Nej. Och då finns det en jädra massa brott uppradade. Och då står det då att man får använda skjutvapen i de här två situationerna. Om det är nödvändigt att ingripa omedelbart.
Mm.
Alltså, man kan inte utredningsmässigt gripa den här personen senare. Då får polisen använda skjutvapen för att gripa den som är på sannolika skäl misstänkt. Nu har vi ett nytt juridiskt begrepp här. Det ska vara den högre graden av misstanke.
Mm-hmm.
Du får inte bara gissa här.
Just det.
Och så kommer det: mord, dråp, våldtäkt, mordbrand, högförräderi, krigsanstiftan, grovt narkotikabrott, synnerligen grovt, så är det en lång lista. Och det är vid de brotten, om polisman då ska gripa den eller någon som rymmer från det, som då skjutvapnet får användas. Och nu vill jag då säga att det här används ju i princip aldrig.
Nej, och det ställer ju ganska höga krav på konstapeln som står där och har att fatta ett ofta väldigt snabbt beslut.
Mm.
Har jag uppfyllt alla kriterier enligt vad som krävs av mig, så att säga?
Och då är personen redan borta.
Ja.
Det är en färdig rymd, så att säga.
Jaha.
Ja. Men, och sen finns det... Ja, förlåt.
Ja, nej, jag tänkte bara säga, men jag tror att man med säkerhet kan säga att det är inte så att poliser skjuter för tidigt, så att säga. Alltså, kanske snarare tvärtom. Att man skjuter, och det är visat ju, att man väntar och skjuter i undantagsfall.
Ja. Siffror. 2020 så sköts det 15 varningsskott och 21 verkans eld mot person eller bil. Alltså totalt en siffra av 26 skott tillfällen som avlossades av 1,4 miljoner ingripanden. Och sen har jag gått lite bakåt och tittat hur det sett ut från 2016 och framåt. Och det har varierat mellan 36 och 32.
Jaha, det är intressant faktiskt. Med tanke på att ja, men med tanke på att skjutvapenvåldet generellt har ökat under den femårsperioden.
Men inte polisens användning.
Nej, precis.
Och sen så finns det då också en FAP som regleras, som där står väldigt tydligt vem som får ha, vad man ska ha gått för utbildning, vilket vapen man ska ha, hur man ska använda det.
Mm.
Har du patron i patronläge när du jobbar?
Nej.
Nej?
Det har jag inte. Det beror på att jag helt enkelt inte har lärt mig att bära vapnet så. Nej. Jag väljer att köra enligt den gamla varianten, där man helt enkelt måste göra en mantelrörelse för att knuffa in en patron i patronläget. Men många väljer ju det andra alternativet. Mm.
Jag lärde om mig
när
det kom, för det var ju liksom inte tillåtet från början.
Nej.
Utan det där kom ju. Och då kände jag precis som du, nu har jag ju nött år ut och år in. Men då ska du tänka att en spanares pistol sitter ju under jackan, under klänningen, ner i småbyxan. Så det är så himla mycket annat som tar tid och man blir begränsad av. Så kan man skala bort en rörelse.
Mm.
Så kan man tjäna lite tid. Men det var ett jädra knix att öva, att veta att jag går med ett kula i loppet. Alltså patronen ligger redan redo. Jag behöver egentligen bara trycka på avtryckarknappen.
Jag älskar att du kallar den för knapp för övrigt.
Ja. Alltså jag är inte som han, vad hette han i polisskolan?
Jag tänker bara på Hightower, men det var det ju inte.
Nej, det var
inte
han
du tänker på, han som var lite skjutgalen.
Och jag menar på att, jag vet att jag har nog redan gallfeber på en annan vapeninstruktör. Men jag brukar säga så här, du, så länge jag skjuter skitbra så kan du bara chilla med ditt term. Termeri alltså. Jag skjuter fortfarande en 5-krona. Ja. Och från nu så kommer jag också kalla den för pickadoll, bara för att jävlas. Eftersom jag också är en motvallskärring.
Ja, ja. Det är taget.
Men i FAPen i alla fall, där kan man då söka massa information. Men generellt så finns det några grundregler. Man har inget finger på knappen, på avtryckaren, förrän man skjuter. Man siktar bara om förutsättningar för verkanseld eller varningsskott är uppfyllda. Man har stor försiktighet vid alla former av förflyttningar och man ska vara säker på sin mål och sin omgivning. Mm. Det vill säga, vad finns bakom det som jag ämnar att skjuta nu så att man inte råkar skjuta någonting annat.
Det tycker jag är en viktig aspekt i det hela, att även om förutsättningarna är uppfyllda rent juridiskt så är det ju inte säkert att du kan skjuta beroende på i vilken miljö du befinner dig. Så är det ju. Så att det är många processer som liksom ska samspela här innan man kommer till en beslutspunkt. Så kan man säga.
Och har man dragit sitt vapen, då är det ofta jävligt mycket i vägen sen. För att bli av med det igen. Och sen så bara uppdatera mig, för det vi sa sist i avsnitt 31 gällande ECV, elchocksvapnen. Det var att det väntade på beslut. Nu är beslutet taget. Och från 2022 så kommer polisen börja utbilda och utrusta poliser med elchocksvapen. Så vi får väl återkomma till det ämnet när det väl är i rullning.
Det kommer vi definitivt få anledning att göra. Jag undrar om jag kommer behöva bära ett sånt, tror du det?
Ja, men vill du ha mer utrustning att
bära
på?
Absolut inte.
Nej,
nej.
Du har inte mig.
Det vill jag inte.
Du får överlämna det till de unga och snärtiga.
Ja, gärna.
Som tänker, mest utrustning vinner.
Precis.
Sen hade jag inget mer från det juridiska rummet. Jag hade en fråga om vi ska prata något om vapentillstånd. Eller om det... Vi kanske tar det när vi har ett avsnitt om typ jaktbrott och sånt.
Ja, det behöver vi ju ha. Vi har ju en liten vapenlag...
Ja.
Som vi kanske behöver säga någonting om. Eller?
Ja, för där går det ju att hämta mycket om vem som får inneha vapen och ammunition. Vad som krävs för att man ska få licens.
Och vad som ska vara uppfyllt för att det överhuvudtaget ska betraktas som ett vapen.
Exakt, klassas som ett vapen, ja. nu är det mycket nörderi, alltså, men vad är ett effektbegränsat vapen? Och de här effekter som mäts i joule och lite var gränserna går, och det vi pratar anslagsenergi och så vidare. Så att här behöver man ju en helt en ocean av kunskap för att känns försöka lista ut vad som är ett vapen och vad som inte är ett vapen. Och det, vi är ju glada att inom polismyndigheten finns vapenexperter.
Mm, verkligen, och vapentekniker inte minst.
Ja.
Helt rätt.
Men nu tror jag, Anna, att jag bara lutar mig tillbaka och följer med dig i din dans här nu genom kulhålen och sårhålorna.
Oh, vad härligt. Alltså när jag satt och funderade på hur jag skulle lägga upp det här så visade det sig bli ganska svårt. För att det här är ett stort område ur mitt yrkesmässiga perspektiv. Alltså vi kommer ju i kontakt med vapen i massa olika typer av sammanhang. Det kan handla om vapen som anträffas på en brottsplats. Det kan handla om en skjutning som har skett. Det kan handla om att eftersöka vapen i en viss miljö och så vidare och så vidare. Så det här är ett ganska, ja, låt mig kalla det komplext område. Det är stort.
Men, fråga från början. Mm. Har alla kriminaltekniker en baskunskap om vapen och sen så finns det några av er som är nischade?
Mm. Så kan man säga.
Jag vet att det finns vapenexperter, men finns det liksom kriminaltekniker som har inriktning vapen?
Ja, både och. Alltså okay. Vi har en grundutbildning i vapenlära och spårsäkring rörande liksom vapenrelaterade undersökningar. Men sen har vi dessutom vid vår rotel en vapentekniker. Det är inte alla tekniska eller forensiska sektioner som har det. Men vi har förmånen att ha en vapentekniker. Mm. Sen har vi också faktiskt en kriminaltekniker som är jädrigt vass på vapen. Och så är det ju i vår grupp att vi är lite nischade på olika saker, vilket är ju en enorm styrka.
Kan vara grundat i intresse också.
Ja, men absolut. För vapen är inte min styrka, så att säga. Men jag har tillräckligt mycket kunskap för att kunna liksom göra de här mer vanliga undersökningarna, kan man väl säga. Mm. Jag tänkte så här, ska vi först bara försöka definiera vad ett skjutvapen är för någonting?
Det låter som en bra början.
Ja, jag tycker det. Alltså, ett skjutvapen beskrivs som ett vapen som man kan använda då kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler i. Och att de här ska kunna skjutas ut med hjälp av en krutladdning, en kolsyreladdning, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.
Ja.
Det är en härlig definition då.
Något som får fart på det och något som flyger ut.
Ja, precis. Mm. För enklast så handlar det ju om vapen som liksom med hjälp av ett gastryck kan skjuta iväg en projektil. Till exempel eldvapen. Är du med?
Jag är helt med.
Vet du vilket som är den äldsta formen av skjutvapen?
Av skjutvapen?
Mm, används fortfarande i vissa delar av världen.
Nej.
Pilbågen.
Klassas den som skjutvapen?
Ja, den beskrivs som, jag har läst lite grann om detta. Och i allmänt tal så pratar man om att pilbågen är den äldsta formen av skjutvapen.
Och den här, jag såg inte det.
Nej, inte jag heller, ska jag ärligt erkänna. Den här pilbågen dominerade ända fram tills krutet kom. Och eldvapnen kom. Mm. Men i vissa delar av världen så är det ju faktiskt fortfarande ganska populärt att använda sig av pilbågar. Mm. Man kan dela in skjutvapen på lite olika sätt. Man kan prata om enhandsvapen och tvåhandsvapen. Och enhandsvapen är ju då till exempel pistoler eller revolvrar. Och tvåhandsvapen är ju då gevär till exempel, eller kulsprutepistoler eller någonting annat. Man kan också indela dem efter sin konstruktion som halvautomatiska, till exempel en pistol, eller helautomatisk, en kulspruta. Men om vi ska dyka ner då i den kriminaltekniska delen som rör vapen, så är ju vanliga frågeställningar är när det rör skjutningar. Vem har skjutit? Hur har detta gått till? Var har skytten stått? Och varför har skjutning skett?
Mm.
Liksom rent övergripande. Det kan också handla om att vi får försöka identifiera vapen. Det lämnas in ett antal vapen till oss som tas i beslag på olika ställen. Och som lämnas in till oss med en begäran om att vi ska identifiera det här vapnet. Och det,
stopp, ja. Fråga. Yeah. Finns det ju sån här vapenamnesti.
Mm.
Vi har haft det återkommande i Sverige. Det kommer säkert komma snart igen. Och det är liksom en tidsperiod där man har chansen att lämna in olagliga vapen utan att vara rädd för repressalier.
Just det.
Alla dessa vapen som lämnas in, går man igenom dem kriminaltekniskt? För det kan ju tänkas att något gammalt mordvapen från något brott, något som man inte har hittat, då fladdrar in. Eller lägger man det bara i skrot?
Ja, alltså de här amnestivapnen, de hamnar hos NFC. Mm. Och NFC destruerar mellan 20 och 30 000 vapen varje år. Så det allra mesta, alltså, jag vet faktiskt inte hur mycket krut...
Nej, men Anna, fan, vad dåligt.
Förlåt mig.
Ridå för i helvete.
Jag vet inte hur stort engagemang det läggs i att försöka...
Men vadå, kan mordvapnet ha blivit manglat?
Nej, det är jag helt övertygad om att det inte har. Naturligtvis så gör man ju en sortering av dessa vapen.
Tack.
Det är ju nämligen så att NFC har ju också en av världens sannolikt största vapensamlingar. Det finns ungefär 8000 vapen i NFCs ägor. Så att om inte annat så är man ju intresserad av att försöka utöka samlingen naturligtvis. Nej, utan man går igenom naturligtvis de här vapnen, men jag vet faktiskt inte hur uttömmande man tittar på det här. Men när det gäller identifiering av vapen så har vi ju vår kära vapentekniker hos oss som är otroligt duktig. Som nästan direkt kan säga, det där är en Walter eller det där är en omgjord startpistol. Eller, det är fantastiskt.
Jag är nollad på det här ämnet.
Ja, men jag är inte nollad, men jag kan inte säga att jag liksom har en djuplodad kunskap. Man börjar ju kunna de här som man ser ofta, handeldvapnen. Till exempel. Men det är svårt. Mm. Och det är även för vapenteknikerna många gånger. Det är inte helt givet att de kan säga om det är ett...
Nej, men man kan ju bygga. För jag vet när vi var uppe på häktet någon gång med någon. Och då hade avvisiteringspersonalen precis sopat av någon en liten mojäng som såg ut fan som en penna.
Mm.
Och så sa han, kolla det här. Det här så det går att skjuta med den här.
En pennpistol, den kan man ju, alltså den betraktas ju som ett skjutvapen, för den förmår ju faktiskt avfyra en projektil med gastryck.
Ja.
Absolut. Mm. Och att det är viktigt att identifiera vapen, det beror ju på att man vill veta om de liksom lyder under vapenlagen, det är ju nummer ett. Men man vill ju också göra en funktionskontroll av dem. Och det beror ju på att man vill försöka utgöra eller förvissa sig om det här vapnet har utgjort en stor fara eller inte för ett brottsoffer till exempel.
Mm.
För det är liksom det handlar ju om rekvisit här och vad man i förlängningen ska kunna åtala för brott såklart. Och NFC de genomför ju och lika så vår vapentekniker då provskjutningar naturligtvis. Och det här är ju en väldigt spännande grej, tycker jag. Provskjuta vapen. Det är roligt. Det får man göra under kriminalteknikerutbildningen. Massa olika typer av vapen. Känna på rekylen i olika vapen.
Ja, det hade jag tyckt var roligt.
Ja.
Jag är inte så intresserad av liksom själva uppbyggnaden.
Nej.
Men det är ju kul att skjuta.
Ja, verkligen. Superspännande. Provskjutning gör man då genom en vadderad tunnel nästan. Som en vadderad tunna om du tänker dig. Eller i en vattentank. Och många vapen som kommer in både till oss och till NFC är ju liksom manipulerade. Det är inte ovanligt till exempel att man har gjort om en startpistol. Och det innebär ju att hanen kan bli väldigt känslig för stötar till exempel. Så att de här måste man ju verkligen ha stor respekt för när man ska provskjuta så att det inte liksom blir någon form av tillbud naturligtvis.
Anna,
ja.
om vi bara ska ta meningen att hanen kan bli lite känslig. Och så tänker du att det finns människor som inte kan någonting om skjutvapen. Vill du backa bandet och kanske ta den ett varv till?
Men jag tror ändå budskapet har gått fram. Tror du inte det? Alltså, ett skott kan avlossas utan att du har valt att göra det genom att trycka på avtryckaren.
Ja.
Blir det tydligare?
Hanen är ju en del av ett skjutvapen som man kan spänna eller slacka.
Mm.
Lätt beskrivet. Och om man spänner den så blir vapnet ännu känsligare. Mm. För press mot avtryckaren. Mm. Och har man slackat den så behöver man lägga lite mer kilo i tryck för att få av ett skott. Mm. Och när du säger att man håller på att modifiera med vapnet så kan ni inte riktigt veta hur känsligt vapnet är. Utan ni får hantera det, läser jag dig säga, väldigt försiktigt.
Ja, verkligen. Mm. Och även NFC när de hanterar såklart de här vapnen då. De här vapendelarna som når NFC, de ska också då FAP-registreras, som det kallas.
Åh, fy fan vad sexigt.
Och de ska registreras i ett system som heter IBIS. Det här är lite överkurs. Men det här handlar ju om att försöka få en överblick över de vapen som har figurerat. Och kan ha figurerat i olika brottssammanhang i Sverige. Och som kanske har gått liksom i arv från olika, liksom mellan olika miljöer och olika händelser. Så genom att man då registrerar både vapen och patroner och kulor och hylsor och allt möjligt, så har man ju då en databas som man helt enkelt kan söka i sen om man gör nya fynd, så att säga.
Proffsigt.
Mycket. En väldigt vanlig frågeställning är ju, vem har skjutit en annan person?
Mm.
Skjutningar har ju liksom blivit en ganska vanlig företeelse inom kriminaltekniken, alltså som uppdrag betraktat. Kanske inte jättemycket i Örebro, även om vi också har drabbats, men framförallt i storstäderna ju. Mm. Och då blir ju det här med tändsatspartiklar ganska spännande.
Just.
Är du bekant med det här? Har du stubbat någon gång?
Nej, jag har inte stubbat någon gång.
Nej.
Men jag har haft tändsatspartiklar. Jag kommer ihåg när jag skulle göra en MR. Mm-hmm. Och då får man fylla i ett dokument, mm-hmm, som du säger. Mm-hmm. Om huruvida du har någon metall i eller på kroppen. Mm-hmm. För det kan börja brännas lite när du åker in i röret, så att
säga. Just det, ja.
Och då sa jag, alltså jag har stått på skjutbanan i 8 timmar typ innan det här. Mm. Då kan du gå hem nu, sa de. För att vi kör inte in dig i röret. Så att vi kan inte garantera att det inte finns.
Jag fattar.
Nej.
Mm. Alltså, när vi pratar tändsatspartiklar så pratar vi om det som helt enkelt finns i den lilla patronen. Den lilla tändsatsen. Som följer med kulan ut när du skjuter. Mm. Och det här är ju både då liksom antänt och icke-antänt krut egentligen som trycks ut genom pipan tillsammans med tändsatspartiklar. Och de här små tändsatspartiklarna, de är pyttesmå. Man ser dem inte med blotta ögat, som man kan göra med krutresterna som liksom bildar nästan som ett sot. Utan det här sprids när en person avfyrar ett vapen som en dimma, kan man säga.
Mm.
Men de är också extremt flyktiga, så att de försvinner snabbt. De liksom lossnar från hud och lossnar från kläder snabbt. Så att man måste liksom vara på hugget här. Och tändsatspartiklar lyckas sällan, så att säga, peka ut en person som har skjutit. Men däremot så kan man ofta med hjälp av de här tändsatspartiklarna med ganska stor säkerhet påstå att en person har hanterat ett vapen eller befunnit sig i en miljö, kanske ett rum där man har skjutit. Så det här är ju oerhört värdefullt naturligtvis.
Hur säkrar man sådana från en person?
Ja, dels är man ju intresserad av att säkra tändsatspartiklar på skjuthanden. Och det kan man göra då genom en så kallad stubbning. Och det handlar egentligen om en speciell sorts tejp, kan man säga förenklat, som då samlar upp de här partiklarna.
Mm.
Och det kan ju vara en frågeställning i sig. Den här personen, är han höger eller vänsterhänt. Har han greppat vapnet med höger eller vänster hand? Och då blir det naturligtvis viktigt att man stubbar båda händerna.
Ja.
Och man kan också säkra det här på kläder. Så man tänker sig då att man avlossar det här skottet, så kommer den här dimman ju naturligtvis också kunna fastna i dina kläder. Och då kan man dammsuga upp de här små fina tändsatspartiklarna och analysera dem. Mm. Och principen bygger på att olika typer av avfyrad ammunition sprider olika typer av sammansättningar av kemikalier, förenklat. I den vanligaste varianten är det här som du var inne på tidigt. Bly, barium och antimon.
Mm.
Det är liksom en trio som återkommer i min bransch. Bly, barium och antimon. Det är vi väldigt intresserade av att hitta. Och det här är ingenting som man kan, så att säga, heller ducka för. Att, nej, men jag fyrade av en fyrverkeripjäs innan jag hamnade i den här tråkiga situationen med den här skjutningen. Därför att det finns inte i fyrverkerier eller liksom på andra, alltså annorstädes. Man brukar prata om en 3-timmarsregel. Så har det liksom förlöpt mer än 3 timmar sedan en skjutning har skett och en person då, låt säga att en person har gripits som misstänkt för det här, så är det svårt. De är supersmå, de här. De är inte ens en mikrometer stora tändsatspartiklar. Alltså vi snackar en tusendels millimeter.
Mm. Det är inte stort, hörru.
Verkligen inte. Och för att de här, vi ska vara hjälpta av resultatet som vi får från NFC sen när vi har skickat stubbarna, så behöver vi ju gärna då också ha en analys gjord av den här tändsatsen i den specifika ammunitionen.
Ja, just det.
Så vi är helt säkra liksom på att, ja, du fattar, att det är det här vapnet, den här ammunitionen som har avfyrats.
Och jag tänker också kanske resten av rummet, för att om jag har det på mig men det inte finns någon annanstans eller på någon annan, kontra att jag har det här på mig och det hade alla andra i det här rummet också.
Bevisvärdesmässigt så är ju det här en ganska svår sport, så att säga.
Ja.
För att det är ju så att har man skjutit i ett litet rum där det har vistats flera personer, så är det ju förväntat att samtliga kommer att ha tändsatspartiklar på sig. Och ett fragment av tinnitus, ja.
Ja.
Men tändsatspartiklar är ju inte det enda spåret som vi är intresserade av på en brottsplats där det har skjutits för att försöka binda en person till skjutningen. Utan vi kommer ju naturligtvis också leta efter traditionella spår på platsen. Fimpar, spottloskor, nedtrampat gräs, skospår, lera och så vidare och så vidare. Och om vi lyckas anträffa vapendelar på platsen, ett magasin eller kanske till och med ett vapen, eller låt säga att det har blivit ett eldavbrott när man har skjutit och den pistolen har spottat ut en patron som vi anträffar, så kan vi ju naturligtvis söka både DNA och fingeravtryck även på sådana saker.
Ja, men superintressant. Nu tycker jag att det är dags för en liten paus, så ska du efter pausen få återkomma till var skjutningen har skett någonstans.
Spännande.
Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp, och det är avsnitt 166. Och Anna Jinghede, kriminaltekniker och allmänt rimlig människa, håller på att ta oss igenom det kriminaltekniska perspektivet på vapen, vapendelar och skjutningar. Och nu har vi kommit fram till hur ni kan arbeta på en brottsplats för att lista ut var själva skjutningen har skett.
Mm. Ja, men det är ju såklart angeläget att försöka fastställa liksom en position på skytten och liksom relationen till personen eller personerna som också har skjutits. Om det nu är riktat mot levande ting, så att säga. Och en första utgångspunkt blir ju att finkamma brottsplatsen. Alltså helt enkelt försöka hitta hitta kulor och kulfragment, ammunition och hylsor. Det är ju naturligtvis det absolut viktigaste vi har att gå på för att få en uppfattning om hur personer har varit placerade. Ungefär på den här platsen i alla fall.
Och vad har ni för utrustning för att leta i ett större område om det kan finnas kulor, kulfragment eller ammunition?
Ja, vår bästa utrustning är våra ögon, helt enkelt. Alltså att manuellt leta, att använda oss av vapenhundar som är tränade på att hitta vapendelar. Vi har metalldetektorer som såklart är viktiga för att försöka hitta till exempel kulor. Om nu skottvinkeln har varit nedåtriktad och man kan tänka sig att en kula ligger under eller i jorden, helt enkelt i marken.
En snabba, jag har sett vapenhunden in action i en villa där vi hade tips på att det skulle finnas skjutvapen. Fy i helvete vad coola de är, vapenhundarna.
Verkligen.
La sig som en bara macka bredvid golvlisten i ett av rummen och bara typ här är det.
Coolt.
Ja, coolt.
Hylsorna är ju alltid intressanta för oss. Det är inte alltid de finns kvar på platsen. Är man tillräckligt förslagen så plockar man upp dem där. Och det gör man ju dels för att de efterlämnar spår. Men deras placering på platsen kan också säga oss någonting om en tänkbar position på skytten. Sen måste vi alltid ha med oss att olika vapen kastar ut hylsorna åt olika håll. Men ligger de samlat så kan man i alla fall ringa in en ungefärlig position många gånger. Vi har ju också såklart lite andra så här kemiska lösningar, kemiska metoder för att försöka hitta kulor och kulhål. Jag har vid flertal tillfällen letat efter kulhål i väggar, betongväggar och träväggar och annat. Och det kan verka kanske lätt, att man ganska lätt borde se att det är ett kulhål. Men det kan jag lova dig, Ljungdahl, att det är inte.
Nej.
Det är inte så givet, många gånger.
Men kan det också vara att det har suttit en plugg där?
Det kan ha suttit en plugg, en kvist. Det kan vara ett hål av något annat slag. Genom en fönsterruta till exempel. Mm. Inte helt givet att det är en kula som har gått igenom ett glas.
Nej.
Och där kommer de här kemiska metoderna väl till pass. Då kan vi helt enkelt droppa på några droppar av ett medel. Och så kommer det här resultatet säga oss om det sitter fragment av en kula i den här kanalen i väggen, till exempel.
Smutt.
Mycket. Frågan hur skjutning har skett involverar ju att försöka då bestämma ett skjutavstånd. Det vill säga avståndet då mellan en vapenmynning och det som har beskjutits. Oavsett om det är en människa eller ett dött ting, så att säga. Och det kan man ju fundera på, är det så himla viktigt och noga att kunna bestämma det? Ja, det är det faktiskt. Därför att dels så kan det handla om att vi har vittnen som har gjort iakttagelser. Så i relation till det blir det ju angeläget. Men det kan också uppkomma frågor som har den här, låt säga att det är en person som anträffas avliden till synes skjuten. Då kommer en tidig fråga bli: kan vi utesluta att den här personen har valt att ta sig själv av daga?
Just det.
Det kan också bli viktigt för att försöka förstå hur man har tagit sig till och från en plats.
Och jag bara påminner, för att folk tror jag är lite kanske av CSI-effekten. Man är så blind i att kriminaltekniken är liksom en ensam stående del i en brottsutredning, eller att det bara finns den metoden. Och jag vill alltid påminna om att kriminaltekniken i en brottsutredning matchas tillsammans med andra utredningsåtgärder, med spaning, med förhör, med tekniska grejer, så är kriminaltekniken ett väldigt viktigt verktyg. Men det är liksom aldrig ensambärande, och man gör inte kriminaltekniska undersökningar bara för att man tycker att det är kul, utan det finns ju alltid ett syfte. Och det är oftast att täcka upp något rekvisit eller dementera någonting eller påvisa någonting.
Bra sagt. Och jag kan säga det så här, att finns det inte ett uttalat syfte, då kommer vi inte heller genomföra den där begärda undersökningen.
Nej.
Det är det första vi gör då. Gå tillbaka till förundersökningsledaren och säga, vad vill du uppnå med den här undersökningen? Så det är helt riktigt. En skjutavståndsbedömning kan man göra på ett liknande sätt som när det handlar om de här tensaspartiklarna jag pratade om. Men då är vi mer intresserade av skottresterna. De här partiklarna som är lite större än det som kommer från själva tändsatsen. Och de här skottresterna då bildas också när vapnet avfyras. Och det handlar ju då mer om metallfragment och sen förbrända krutrester egentligen, krutkorn. Och att vi har en kunskap om att de här sprids på ett visst sätt. Om du tänker en tratt från en pistolmynning. Gud, nu höll du på att somna, såg jag.
Nej. Det är inte så, håller jag på att somna. Klockan är bara absolut mitt i natten. Nej, det gör jag inte, Anna.
Nej, det är bra. Jag skojar med dig.
Då kan man vet du vad jag tänkte faktiskt? Jag satt och tänkte på, undrar om det inte var skottrester som de här läkarna var rädda att jag hade på mig och inte tändsatspartiklar.
Det verkar rimligt.
Ja, det var det jag försökte säga förut.
Och den här principen kan man ju då utgå från genom att titta på dels utbredningen av de här skottresterna och dels koncentrationen av skottresterna. Och då finns det olika metoder som vi inte har tid att gå in på här och nu. Men det finns olika metoder då för att försöka beräkna ett avstånd mellan pipmynningen och objektet som har skjutits. Och där kan man säkra både från en kropp och från kläder. Även de här är väldigt flyktiga, så att här gäller det att verkligen hantera liksom kläder varsamt. Vi brukar rulla kläderna enligt den så kallade rulltårtemetoden. För att de ska liksom stanna kvar där inne för slutet.
Just det.
Och sitter de på en kropp runt ett ingångshål till exempel, då säkrar vi dem med kartplast.
Ja.
Smart, va?
Väldigt smart.
Tejpar upp dem. Ska vi prata lite grann om hur man kan skilja det här, hur man kan skilja suicid från mord? Ja. När det gäller skjutning. Bara helt kort.
Ja, eftersom det är en vanlig fråga, antar jag.
Ja, men det är det ju. Jag har varit på flera sådana platser där det definitivt inte liksom har stått klart för den första patrullen på platsen om det är fråga om självmord eller mord. Och det som alltid blir viktigt såklart, det är ju att titta på var finns vapnet placerat någonstans. Det är ju en första förutsättning för att vi ska tro på självmord, att vapnet finns nära kroppen. Och i förlängningen så blir det intressant att fundera på, är det tekniskt möjligt att skjuta sig själv med ett visst vapen? Sett till längden på pipan till exempel.
Exakt.
Jag har varit med om i ett fall en kvinna som anträffades död och som hade skjutit sig, trodde man då, med ett salongsgevär.
Hur långa armar hade hon?
Ja, och då kan man verkligen fundera på så här, är det möjligt verkligen? Dels är det ganska tungt om man ska hålla det framför sig, och dels så är det långt. Så att en förutsättning är ju att du skjuter direkt med pipmynningen mot huden eller in i munnen kanske, för att vinna några centimeter till. Eller har någon liksom form av anordning som man då får försöka rekonstruera. Vet du var man oftast väljer att skjuta sig om man tar sitt liv genom skjutning?
Alltså om man ska tro på någon form av copycat-effekt från film, så känns det ju som under hakan och uppåt. Snett uppåt bakåt.
Nej.
Så gör de ju på film.
Ja, så gör de på film. Och det kan de fortsätta att göra. I verkligheten så är det oftare faktiskt upp genom gommen.
Jaha, är det vanligast?
Ja, gom och panna, höger tinning på grund av att de flesta är högerhänta. Och vänster bröstkorg.
Ja, de försöker skjuta sig i hjärtat.
Ja. Och det är såklart då angeläget att vi också tittar då, finns det blod på avtryckarhanden till exempel, och på pipan, om man nu har haft den nära huden eller till och med påsittande. Finns det sot på händerna? Så det finns några saker vi kan titta på. För rättsläkaren blir det intressant att se, finns det en eller flera dödande skador? Finns det flera dödande skador, då är det ju helt plötsligt inte rimligt att tro att det är frågan om ett självmord.
Så lite... Att jag först försökte slå ihjäl mig själv.
Ja,
för att sen försöka skjuta mig.
Ja. Ja. Men så att den här typen av frågeställningar blir alltid liksom centrala i de här fallen. Sen har vi det här med ballistiken.
Mm.
Det händer ju att folk hör av sig och säger, det var någon som sköt in i mitt hem igår. Men jag tar bara ett exempel.
Mm. Mm.
Jag vaknade av att rutan gick ner i köket och jag hittade en liten kula låg på golvet. Och då blir ju frågeställningen så här, var har den här skytten stått? Kan det vara ett vådaskott? Och så vidare.
Mm, just det.
Och då blir det intressant att titta på kulbanor. För låt säga att i den här miljön finns det jägare.
Ja, just det.
Och då uppkommer ibland tanken, kan det vara så, eftersom det här sammanföll med den årliga älgjakten, kan det vara så att det var en förlupen kula? Och att någon då bör rimligen ställas till svars för att man har brustit i just de här reglerna kring hur man ska hantera sitt skjutvapen.
Var säker på ditt mål och din omgivning.
Exakt. Och det här är ju en hel, alltså det här är ju hardcore vetenskap det handlar om.
Yes.
Ballistik, alltså läran om hur en projektil rör sig i luften. Men man kan beräkna kulbanor enligt några äldre vise mäns då formler, skulle man väl kunna säga. Galileo Galilei, han var tidigt på det. Visste du det?
Mm-hmm. Ja. Nej.
Han var så tidigt på
det. Jo, men vad fan, de här kast ner från hus, det har man ju sett ritningar på.
Mm.
Kastvinklar, var det han?
Det var han. Under 1600-talet så visade han hur en projektil beter sig som rör sig i ett lufttomt rum. Och just som det. Bara påverkas av tyngdkraft. Och han visade då att då kommer rörelsen att bilda en parabel. Det här är lite, det är lite överkurs, ja. Tror jag.
Jag tror att vi är mogna.
Ja, men och det här är ju en princip som man kan utnyttja i liksom praktiska livet. Sen finns det ju många faktorer som påverkar en kulbana. Till exempel luftmotståndet är en sån här faktor som man måste ta lite höjd för. Men tack vare då att man känner man till ett vapen så att säga, eller utgångshastigheten hos en kula, och man har en idé om vad det är för ammunition man har skjutit med, så och får då ett ja, en koff,
vad får en koffert?
Jag är för trött för det här. Man kan få ut en ballistisk koefficient, BC.
Som det heter.
Och tack vare, med hjälp av den så kan man då beräkna en kulbana. Och det här blir ju också viktigt i, liksom, vid den här frågeställningen då. Kan det vara en förlupen kula från den här platsen som har nått fram till det här fönstret eller vad det nu kan vara?
Det här är lite roligt, för det här fick man ju testa på när man var på utomhusskjutbana.
Mm-hmm.
Då fick man liksom gå längre och längre bak.
Mm. Ja,
och liksom
det.
Testa. Och till slut kändes det som att man nästan var tvungen att typ lobba in skotten.
Ja.
Att man var tvungen att ha en liten sån här högre utgångsvinkel.
Mm. Ja, men precis. Och det är ju det som ofta blir svårt att liksom kunna säga med säkerhet. Så vinkeln man har haft på vapnet när kulan har avlossats.
Exakt.
Vi ska prata lite grann också om spår på hylsor och på kulor. Som orsakas av ett specifikt vapen. För det är ju så att de här spåren på hylsor kan ju berätta för oss vilket vapen det är som har avlossat hylsan eller ammunitionen. Ja. Och om vi då tänker på vad det är som händer när ett skott avfyras. Först så har vi då patroner som ligger i ett magasin. Nu pratar vi om ett handeldvapen. Mm. När man då sen gör en mantelrörelse så matas ju det fram en patron från magasinet och som lägger sig i patronläget. Sen kommer då avtryckaren slå till tändstiftet in i vapnet som träffar patronens tändhatt.
Yes.
Vilket gör att patronen liksom far iväg helt enkelt. Och när den här projektilen trycker sig ut genom pipan så kommer den att ta upp spår från pipan. För i pipan, på många pipor, inte alla, så finns det vad ska man kalla det?
Räfflor.
Ja, räfflor och bommar.
Ja.
Och de här löper åt olika håll, antingen löper de till höger eller till vänster. Och det här kan man då se sen på kulan och på hylsan. Och vapen kan då orsaka spår som är lika unika faktiskt som fingeravtryck. Så det här är vi ju alltid väldigt intresserade av att titta på. Vi kan ju då utifrån att vi ser då, om vi betraktar de här kulorna som vi hittar, så kan man ju få en uppfattning om också, är det ett vapen som är då högerräfflat eller vänsterräfflat i pipan som har avlossat det? Vi kan få en uppfattning om vad det är för form på tändspetsen genom att i hylsbotten bildas ett intryck när den har slagits in. Så att man kan få fram ganska mycket spännande information. Vi pratar om tändspetsintryck, stötbottenspår, utkastarmärke, matningsspår, bommärken, räffelmärken, matningsspår från magasinet, patronlägesspår, ett utdragarmärke och räfflor och bommar. Det är en massa fina spår som man kan hitta och få stor hjälp av. Och särskilt då om man i ett senare skede hittar det aktuella vapnet så man kan provskjuta och se om man kan helt enkelt replikera samma spår på en viss ammunition. Helt kort så tycker jag att vi behöver ta oss in i obduktionssalen också. Eller?
Ja.
Det är väl ändå.
Ja, du tycker ju ofta det.
Ja.
Att vi ska dit. Och vi följer med. Vi andra, vi följer glatt med.
Alltså det här med skottskador är ju också väldigt angeläget för oss att få en förståelse för, med hjälp av rättsläkaren, för att också få en klarare uppfattning om hur den här skjutningen då har gått till och en tänkt liksom placering av den som har skjutits och så vidare. Och förenklat så kan man ju säga att typen av skottskador som uppkommer beror dels på kulbanan, men också hur stor energi som överförs till vävnaderna. Och här har ju då till exempel kulans hastighet en ganska stor betydelse. Alltså utgångshastigheten från pipmynningen helt enkelt. Så utifrån hur skadorna ser ut så kan man få en idé om, har det varit fråga om ett måttligt energiinnehåll eller stort energiinnehåll. Sen vet vi att olika typer av ammunition också ger upphov till olika grad av egentligen uppbromsning in i kroppen. Och därmed energiavgivning.
Ja, och där har ju då till exempel, som vi säger i avsnitt 31, polisens ammunition varit lite under diskussion.
Ja.
För att den ska stanna i kroppen för att inte gå in på ena sidan, ut på andra sidan och fortsätta med samma hastighet in i någon annan kropp.
Mm.
Men det trasar då sönder en del inne i kroppen.
Precis.
Mm.
Och skottskadorna kan man klassificera som antingen penetrerande eller perforerande. Alltså har de gått in i kroppen och stannat eller har de gått igenom kroppen eller ett organ? Man kan också klassificera dem utifrån sitt avstånd. Och då pratar vi om antingen påsittande skott, närskott eller fjärrskott. Känner du igen det här från POS?
Ja, och jag har sett en person död där man nästan kunde se pistolmynningen tryckt mot, alltså någon har stått och hållit sitt vapen dikt an mot.
Precis. Och då pratar vi om ett påsittande skott, och det är ju alltså just när man har pipan direkt mot huden. Alltså man kan till och med få en stämpling i huden.
Mm.
Och genom att studera då ingångshålets utseende så kan man få en förståelse för om pipan har varit dikt an mot huden eller inte. Förenklat så kan man säga så här, man kommer ju kunna ha då två hål i en kropp om ett skott har avlossats. Det behöver inte vara så, men ofta är det så. Och då behöver man ju veta, vad är ingångshål här och vad är ett utgångshål? Och förenklat så kan man säga att ingångshålet är ofta mindre än utgångshålet. Och det beror på att huden liksom följer med in från hudkostymen.
Ja, och den följer också med ut.
Ja, precis. Utgångshålet blir ofta uppfläkt kan man säga. Eller, nu ska du få ett nytt ord. Det är ofta everterat.
Ja.
Ja.
Istället för inverterad.
Ja, exakt. Så kan man ju ha då ett ingångshål och flera utgångshål. Hur ska man förklara det då?
Ja, det har väl splittat sig på något sätt kanske.
Kulan kan ha splittrat sig, men man kan också ha fått frakturer, alltså benfragment som har splittrats loss och skjuter ut och lyckas penetrera huden från liksom insidan. Och de här olika avstånden då, det påsittande, närskottet eller fjärrskottet, det är ju alltid viktigt att försöka utreda om det finns då karaktäristik som talar för ena eller andra. Ett fjärrskott till exempel, då kommer inga krutgaser liksom nå fram till kroppen. Så du är inte heller förväntat att hitta en sotring eller en kontusionsring som det kallas runt ett ingångshål. Så genom att specialstudera de här skadorna så kan vi få jätteviktig information helt enkelt. Och jag ser att tiden rinner iväg här. Jag skulle kunna prata om det här i 2 timmar till tror jag. Jag hade tänkt prata lite om palmvapnet och lite annat. Men jag har ju förberett en lista idag.
Ja, och den vill vi höra. Men vi kan väl nästan garantera att vi kommer att återkomma till ämnet skjutvapen.
Definitivt.
För som du sa någonstans i avsnittet, det här det är väldigt lätt att få tag på skjutvapen i Sverige. Jag pratade senast i måndags när jag var och föreläste om allvarliga händelser. Skjutvapen finns i omlopp i Sverige. Det är lätt att få tag på. De allra flesta kan lista ut hur man gör, och det är inte så himla dyrt att illegalt köpa ett vapen. Och därmed kommer även vår podd att behöva belysa det här vid fler tillfällen från olika vinklar. Och då har du chansen att brodera vidare.
Ja, det ser jag fram emot. Det här är ju ett stort ämne. Vi har inte ens varit inne på ammunitionstyper och hagelsvärmar och kaliber. Vad är det
du
för
något? Alltså, här finns det att hämta.
Det blir en part 2.
Det blir en part 2. Men du ska alldeles strax få komma igång med din jätteviktiga lista. Vi har ju det som upplägg här att varannan vecka så kör Anna en lista. Och varannan vecka så kör jag en rövhatt. Och det kom till för att vi har förbläss. Anna har en förbläss för att lista saker och jag är ibland arg. Så kan man väl sammanfatta det.
Ja, det var en bra sammanfattning tycker jag.
Men innan dess så vill jag tipsa er om att gå in på Instagram. Där vi heter Ljungdahl och Ginghede. Där vi också livesänder lördagar 11:15. Och på fredagar så lägger vi upp en fredagsbild, och där har ni chansen att vid den bilden skriva era frågor som ni vill att vi ska ta upp på lördagsliven. Och sen finns vi också på mail hej@ljungdahlginghede.se och så hemsidan ljungdahlginghede.se. Men nu Anna, take it away.
Thank you.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, vi ska alltså prata om några jätteviktiga saker idag.
Ja. Ja.
Ännu fler viktiga saker. Jag tycker allt jag har sagt idag har varit jätteviktigt.
Det har varit det.
Men låt oss för all del stanna kvar vid ämnet. Inte ska vi väl lämna det här området som vi nu har bekantat oss med. Utan låt mig få illustrera några ganska speciella typer av vapen. Jag börjar med plats nummer 6. Har du hört talas om The Bulgarian Umbrella?
Nej, men jag känner mig intrigued när du säger det.
Det tycker jag att du ska göra faktiskt. Vi snackar nu alltså om du tänker dig ett paraply.
Ja.
Sen inne i själva liksom, ja, pistongen höll jag på att säga, i själva paraplystången. Vad heter den delen?
Ett skaft.
Ja, så finns det alltså en pneumatisk liten konstruktion. Alltså du kan avfyra giftampuller med paraply.
007.
Eller hur?
Det är någon form av blandning av James Bond och Kingsman som är lite så gentleman style.
Just det.
Ja, det här gillar man ju.
Ja, men det är ändå liksom, hallå.
Vad sa du, bulgarisk?
Mm, the Bulgarian Umbrella. Mm. Det skjuter ju alltså iväg en giftampull då som innehåller ricin. Och det mår man inte så bra av om man får i kroppen. Och det finns ett känt fall, alltså en avrättning med hjälp av The Bulgarian Umbrella. Och det var just en politisk aktivist, om jag förstått det hela rätt, en bulgar, som avled till följd av en sån här förgiftning 1978. Han trodde själv att han hade blivit bistungen. Så han sökte inte vård direkt.
Gud. Nej, det är svårt att göra kopplingen. Oh, nu mår jag skitdåligt. Det är nog någon som har skjutit mig med ett paraplyjävel.
Har jag mött några med paraply uppfällt idag?
Nej, jag köper ändå att hans logik ger honom bistinget som liksom mer försanning.
Ja, som en mer trolig orsaksfaktor. Mm. Okej, plats nummer 5. Känner du igen Vespa 150 TAP?
Nej. Svar nej.
Nej. Alltså om du föreställer dig en traditionell Vespa. Alltså en farkost pratar vi om nu.
Ja.
Och så tänker du dig att rakt över själva styret, eller vad man ska säga, och bak, där sitter ett sånt jädra fett granatgevär. Ja, det låter konstigt.
Jag har så många frågor. Jaha.
Alltså det ser ut som en Vespa vilken som helst, bortsett då från det här gigantiska granatgeväret som sitter över då.
Vad hette fanskapet?
Vespa 150 TAP. Och de här skotrarna då, de... Visst är det sanslöst?
Vad fan är det frågan om?
Visst. Ja, det är helt sjukt. De här släpps då ner från luften tillsammans med luftburna trupper. Det var så de var tänkt att använda. Så det här var på 50-talet då. Och det är lite fränt ändå. För det jag tänker är ju rekylen. Hur jobbar vi med rekylen här? Låt säga att jag är ute nu och kör på finåker lite.
Det är som en jävla bazooka. Du smäller iväg den, men det kommer resultera att du flyger bak 400 meter.
Jag menar det. Och en sån där jävel gör, vet du hur snabbt den går också? Det har jag tagit reda på. 65 kilometer i timmen.
Nej, men alltså, kolla det där lilla hjulet. Det är som att åka på en voj med en bazooka under armen.
Ja, jag tycker det är helt fantastiskt.
Oj, vad grej. Gud.
Ja, det är lite imponerande får man ju ändå säga.
Jävla bild.
Ja. Ja, men låt mig presentera dig för plats nummer 4.
Mm.
Nu ska vi prata om fladdermusbomben. Ja, du kan kalla det batbomb också om du vill, om det känns bättre. Alltså det är jänkarnas idé det här.
Ja.
Alltså som koncept betraktat ändå ganska finurligt. Alltså om du tänker en bomb helt enkelt, som innehåller över 1000 olika små håligheter.
Mm-hmm.
Och i varje sån här hålighet så ligger det en fladdermus. Och runt på varje fladdermus är det kopplat en liten minibomb.
Men,
lyssna nu. Jag är inte klar här.
Det sitter massa fladdermöss i någonting, i ett kärl, i ett varsitt hål.
Ja, just det. Där sitter de och de har då en liten attrapp eller en liten bomb.
Ja.
Kopplat till sin lilla späda kropp.
Ja.
Sen kommer du då släppa den här bomben från ovan.
Mm.
Den kommer då liksom ytterhöljet att dela sig, gå sönder. Och alla de här fladdermössen kommer ju nu flyga iväg.
Ja.
De flyger in i människors hem. Aha. I vindsutrymmen och andra ställen.
Ja.
Och vad händer sen när bomberna, de små bomberna, går av?
Vad är det som löser ut de små bomberna då?
Det vet väl inte jag. Men du får bara tro på att
lite,
det här
lite
fungerar.
Frågor här bara.
Ja.
Jag ser också så här att om fladdermus tänkte i hål 23.
Mm, mm.
Du ska hem till Berit och Anders Karlsson på Trånggränd 4.
Alltså, de är ju inte radiostyrda fladdermössen.
Nej, jag tänker att hela tanken är lite random.
Mycket
men det ska väl
random.
Till jänkare som tänker så här, jag släpper ut dem i det här landet.
Ja.
Och så bombar jag bara random 1000 hem.
Ja, det kan man tänka sig. Det kan man definitivt tänka sig. Tanken är helt enkelt att det här ska starta bränder. I människors hem.
Ja. Och i random människors hem skulle jag vilja lägga till.
Ja, alltså jag skulle säga att det här var ju någonting som jänkarna utvecklade under andra världskriget.
Mm.
Så att, och jag har inte hittat i litteraturen att det här konceptet så att säga tillämpas idag.
Än idag? Nej.
Har
man
inte.
Har gått vidare.
Det har man gjort.
Okej.
Okay. Plats nummer 3. Nu kommer vi kliva utanför den här skjutvapendelen så att säga. Så nu kommer vi inte prata om något som far iväg och har ihjäl människor. Utan vi ska prata om ett sätt att inhämta information. En spaningsmetod som jag tycker är lite udda. Ja. Låt mig introducera dig till begreppet Operation Acoustic Kitty.
Ja.
Ja. Nu snackar vi kalla kriget och en liten uppfinning som CIA tittade på. Mm-hmm. Alltså man experimenterade då med katter genom att implantera mikrofoner och radiosändare på något sätt i kattöron och katthuvuden, kattskallar på något sätt. Med främsta syfte att de skulle spionera då på ryssarna. Ja visst. Och det här kan man ju tycka på pappret kanske. Alltså man kan ju föreställa sig hur snacket gick där. Ja, de sitter där runt runda bordet och funderar, vad har vi? Är det någon som har någon bra idé? Ja, men det här tänker jag skulle kunna funka.
Men då valde de kattjäveln.
Just det.
Alltså det går ju inte att träna en katt till någonting.
Precis. Det var ju också det som hände sen. För att de testade ju då på Acoustic Kitty, som katten hette. Släppte av henne i en park. Och så gick de väl då i närområdet och försökte fånga upp då, kunna lyssna på två ryssar som satt på en bänk där och pratade.
Men gud,
och det
måste vara lättare att träna upp en byrå.
Just det, och hela det här experimentet fick faktiskt ett fasansfullt slut. För att istället då för att katten cirkulerade kring de här ryssarna så gick katten rätt ut i gatan och blev påkörd av en taxi. Ja.
Nej.
Så att, sen blev det ingen mer med acoustic cats. Så du kan vara
lugn. Nej, det förstår jag.
Det var tyvärr Kitty som hon fick sätta livet till. Men i övrigt så har ingen... Ja. Plats nummer 2 då. Det var inte jag, bomben. Det var inte jag.
Det var inte
mig. Det var inte jag. Alltså vi snackar om klassiska stinkbomber här.
Ja.
Och det här är ett koncept som förvisso utvecklades under andra världskriget, men som faktiskt testas än idag i lite olika sammanhang. Det handlar alltså om att framställa sulfatstinkande bomber, eller Ja, alltså jag tror inte syftet med de här är inte att liksom ha ihjäl någon, utan att kanske skingra en grupp eller störa ut, så att säga. Just det. Det här luktar ju fruktansvärt illa. Syftet från början var att förnedra tyska trupper, slänga det här på något sätt, skjuta iväg på något sätt mot tyska truppers folksamlingar eller samlingar, så att säga. Och man har testat det här i modern tid i upploppssammanhang.
Mm-hmm.
Alltså för att få folk att skingra sig. Ganska smart ändå ju. Det är bara ett litet problem med det här. Och det är det här som vi brukar kalla för sekundär kontamination.
Just det.
Man lätt hamnar själv i skiten.
Det blir svårt att rita in en sulfatbomb.
Just det. Man hamnar själv i skiten. Rent bokstavligen.
Ja, bokstavligen. Ja. Hur var den där ramsan? Sulfat luktar mat och sulfit luktar skit, fast tvärtom.
Ja, sulfat luktar inte mat.
Nej, det är därför man säger fast tvärtom på slutet.
Ja.
Det är... Sulfat luktar mat, sulfit luktar skit, fast tvärtom. Det har jag nog fått någon poäng på.
Så kan man ju också göra, såklart.
Ja.
Okej, plats nummer ett då. Och nu har vi något som kallas The Vomit Gun.
Ja.
Mm. Och det här är de amerikanerna igen.
Och nu ska hittiga,
vi
hörru.
Ja, vi ska inte tillbaka så där alldeles långt i tiden, utan till 2007. Mm-hmm. Så utvecklades alltså ett vapen som på något sätt använder alltså radiofrekvenser som förmår påverka en människas sinnen, och särskilt då hörseln och även balanssinnet.
Aha.
Och blir man då träffat av The Vomit Gun, då kommer man direkt uppleva att man liksom blir sjösjuk eller åksjuk och kräks.
Okej. Ja, nu vänder det för mig. Alltså inte i min mage, utan det vänder. Jag såg ju framför mig att du liksom hade någon form av bazooka med vomit.
Aha, ja, som en spykanon, ja.
Exakt.
Ja.
Jaha, det här okej, nu är jag med på. Framkallar akut illamående.
Jag ser lite vissa praktiska problem med ditt uppslag.
Ja, men jag såg också vem er liksom erbjuder det här.
Precis, vem laddar också vapnet, undrar man lite.
Åh, fy fan. Ja,
okay. Men ändå alltså. Det är finurligt på något sätt. För alltså det viktigaste i strid är ju att försätta ens motståndare i ett icke-stridbart skick.
Mm. Och så står folk och bara hulkar istället.
Ja, just det. Vilken kränkning ändå.
Men också vad mycket tid folk har för att tänka på olika saker.
Ja.
Tycker jag.
På olika konstiga saker.
Ja.
Ja, jag är helt med i Ljungdahl. Ja, men det var ändå en liten exposé av märkliga vapenuppfinningar genom tiderna.
Vi tackar för det, Anna.
Tackar. Hur tar vi oss härifrån och till evigheten och lebsen?
Jag fastnar vid den här mopeden, alltså, för fan. Ni som kan, googla på Vespa 150 TAP.
Ja, det tycker jag.
Så jävla rolig. Nej, men vi bara knyter ihop säcken och säger så här, att vi ses på lördag på Instagram för er som vill. Annars så ses vi på måndag igen när vi kör en veckans spaning. Och lite så där håller vi på i den här podden.
Ja. Det är måndag och torsdag och lördag hela veckan.
Ja, det är det.
Så är det.
Och ni är välkomna.
Alltid. Ta hand om er.
Bye.
Bye.